Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle. Hej och välkomna tillbaka till podcasten som handlar om det absolut viktigaste vi har, nämligen stakandet av personer i offentligheten.
Åh, gud, älskar att göra det.
Kommer det här kanske bli vårt sämsta avsnitt någonsin?
Man vet inte. Det har ju varit en konstig vecka. Gud, du sa ju förra gången också.
Det där får vi. Vi kan inte säga så varje intro. Men varje vecka har vi haft mycket energi.
Ja.
Och varit på det. Den här veckan har jag känt mig totalt hjärndöd.
Men vi har ju varit on fire på vår Instagram.
Ja, Paparazzi-podden. Det är kanske därför jag har jag är helt slut i huvudet.
Du har ju öppnat upp dig fullständigt där. Ja. Har du inte erkänt? Vilka är dina tre favoritbebisar på internet?
Digital avatar babies. Nummer ett har vi då Elon Musk och Grimes digitala babies.
Just det.
Sen Serena Williams dotters digitala avatar babies. Och sen då Icas fåniga lilla babies. Mm. Nej, men alltså allt material jag har förberett den här veckan är i nivå med Cats-filmen. Det är dåligt. Det är,
jag har ju bara konsumerat YouTube-klipp inför den här. Det här avsnittet. Det är så jobbigt.
Men alltså, det finns ju faktiskt en anledning till varför materialet är tunt.
Mm.
Det hände en sak i veckan som gjorde att allting stod still inom populärkulturen ett tag. Jag talar såklart om Kobe Bryants bortgång och gudarna vet att Max och jag kan inte bry oss mindre om bollsporter.
Nej.
Men just Kobe Bryant, gud, vilken enorm kulturell påverkan.
Exakt, en populär kulturell ikon.
Ja, ikon. Verkligen, och så fin människa. Och jag tror också att det chockade liksom hela kändisbubblan. Mm. Alla påmindes om att de inte är odödliga, trots att de är på toppen av liksom samhällshierarkin på alla sätt och vis. Och den insikten har funnits väldigt närvarande i all Instagram, Twitter, skvallertidningar, allting som kändisar gjort den här veckan har varit väldigt färgad av den händelsen.
Mm. Och coronaviruset.
Det kan jag inte bry mig mindre om. Gud vad lite jag bryr mig om olika.
Jag känner verkligen att de grejerna tar upp allt.
Jag tycker bara att det är roliga memes om coronaviruset. Det är så lite om coronaviruset. Det är väl folk som har dött av det på riktigt.
Absolut. Det är
städer som stängts ner. Jag bara,
alltså, 11 miljoner städer. Alltså 11 miljoner i staden.
Nej, men,
härligt.
Ja, låt oss istället nu ägna avsnittet åt det bästa som finns när någonting mycket mörkt har hänt, nämligen kändiskvaller. Hit it! Jessie J och Channing Tatum är tillbaka på det igen.
Jag menar så...
bang bang straight back into the relationship som jag brukar säga.
Bang bang in the bed som jag brukar säga.
Som jag hör så var jag en zombie när jag skrev det här. Det är så dåligt. Men i alla fall, i sann Channy J anda som jag brukar säga. Föredrar du Jatum? Du får välja Channy J eller Jatum.
Channy J. Kommer du ja. Använda det nu? Channy J.
Ja, såklart. Det är myntat nu. Nej, men det har ju varit mycket public display of affection på sociala medier i sann Channy J-anda.
Också typ för att övertyga om att de är tillbaka, I would assume.
Övertyga om att de är tillbaka, vill du säga om den meningen? Because it didn't make sense.
Crack energy. Hi!
Det var liksom...
Bara fortsätt.
Du menar att
de vill övertyga alla om att de är tillbaka tillsammans.
Ja, eller övertyga folk om att de är ett bra par.
Ja.
Det är det du försöker säga. Okej. Vi fortsätter. Nej, men de är ett så intressant par. För samtidigt som de är typ det äckligaste paret jag vet. Så älskar jag dem ändå för att it just makes sense. De är så bra ihop.
Uh-huh.
It makes sense att de är tillsammans. Kanske för att Jessie J ser exakt ut som Channings ex Jenna Dewan.
Jag tror det är det som färgar din åsikt här.
Ja, säkert jättemycket. Men också man bara, det är så random när man fick höra att de var ihop första gången. Men också man bara, of course they are.
Mm.
Jag tänkte i alla fall att vi skulle gå en kurs i romantiska texter, captions, dikter med Channing Tatum. Nej, det är nämligen så att en person som verkar heta Alex, en helt vanlig person liksom, kommenterade: du passar bättre ihop med Jenna på en bild på Channing och Jessie. Och Channing gav ett extremt osammanhängande och konstigt formulerat svar. Är du redo?
Jag är redo.
Jag har inte översatt det här till svenska bara för att det barely makes sense på engelska.
Jag tror tyvärr att jag har sett detta.
Ja.
And it's still...
Jag läser det så många gånger och bara, vad är det här? Vad försöker han säga? Vad är det som händer?
Det är vi och Channing som har problem med att formulera meningar.
Det här är jag när jag är i ett förhållande och ska försöka skriva romantiska grejer.
Kör hot.
It won't make sense. Hey Alex, I don't usually address shit like this, but you seem as good a of terrible, happy people, hating, thoughtless person as any of them. Ain't nobody more stunning and beautiful to look at, but even more as a human than Jess. And yeah, that includes my ex. Sorry about your opinion, but what I said is facts, just facts. Okej, paus för översättningen. Han menar att det finns ingen vackrare att titta på, men ännu mer som människa än Jess. Och det han säger är fakta.
Men alltså då fattar jag inte, han säger att hon är jättesnygg, men ännu mer som människa.
Ja,
menar han att hon är ful då?
Framförallt att hon är, jag tror inte han, jag tror bara han försöker säga att han tycker Jess är snygg.
Och att han ändå vill lägga på någon form av intellektuell del av det. Att han inte bara vill
och
sätta på henne.
Och sen obskränkningen, eller liksom dissen mot hans ex då. Att, han, att hon är vackrare än hans ex. Han fortsätter. And just to be super clear for other people that love to turn shit around. Jenna is beautiful and amazing in her own right. But no, and I mean no, is more beautiful or better than anyone else. Beauty isn't measurable. Lite motsägelsefullt. Va? Han sa nyss att det är fakta att det finns ingen vackrare att titta på men ännu mer som människa än Jess. Men att man inte kan mäta skönhet.
Varför är det alltid snygga människor som säger att man inte kan mäta skönhet? Det är typ, det är min så här pet peeve i livet. När snygga människor bara, alltså it's all about the inside. Jag bara, bitch please, du är Channing Tatum.
Jag tycker i och för sig att Channing ser så fånig ut.
Åh, jag är så legat med honom.
Ja, ingen är förvånad. Men nej, gud vad han ser fånig ut.
Mm.
Men to be fair så har Channing tidigare beskrivit sig som en, citat, högfungerande alkoholist.
Oh my god, that's me!
Hashtag relatable, hashtag same. Jag tänker inte förklara en hel del.
Och hur många flaskor rödvin trodde han var innan han
nej,
skrev
men
detta?
Alltså whisky.
Ah, gud.
Så det, ja i alla fall, huvudpoängen här är
tack.
Grattis Jessie och Channing. Fint.
Ni kan lite se mig som en farkost ni skickar ut på internet för att själva slippa uppleva vissa hörnor av populärkulturen. Till exempel Goops egna tv-serie som jag har gett en grundlig analys av på vår blogg, eller som en läsare sa, jag jävlar vilken rörig text. Snyft.
Vem sa det?
Någon har kommenterat.
Men gud.
Men nu har jag ännu en gång tagit på mig kaptensmössan och jag har gett mig ut på havet internet. Justin Bieber har släppt en YouTube-serie. Men först, snälla rara, vi måste bara snabbt prata om när han besökte Ellen DeGeneres härom veckan. Han har svårt att sitta still. Mm. Han rör ju sig som att han precis har kommit ut från rehab.
Alltså, jag såg också det här. Mm. Letar man efter tecken så hittar man dem.
Du tänker så.
Men, och ja, de finns där också. Mm. Men alltid när folk intervjuas och sitter i de där himla fåtöljerna så sitter de och alltid hoppar runt och fixar sin himla kjol och sitter inte still och är lite konstig och stela. Det är typ standard när man är på en talkshow. Var han lite hög? Ja, Max, det var han. Men det, jag tycker att folk överdrev lite när de återberättade för mig.
Men jag tog med mig två citat som jag tyckte stack ut lite i den här intervjun. Mm. Och det första är när de pratar om när han bestämde sig för att gifta sig. Mm. Och då svarar han, jag funderade på hur seriöst det var att liksom älska i nöd och lust, typ. Kan jag vara trogen? Det är ett stort beslut att ta, att vara trogen.
Same.
Och då känner jag bara så här, men tänker du det innan du ska fria till någon? Tänker man inte det när man typ börjar dejta?
Nej,
man tänker det hela tiden. I am stress confused. Och sen så pratar de även om Yummy-låten. Mm. Och då börjar de ju prata om hans sexliv. Mm. För det är det låten handlar om. Och jag har verkligen innan så jättegärna velat göra vad som helst med Justin Bieber. Men nu är jag typ äcklad av tanken på honom naken. Alltså, jag tänker 2015-eran när han gjorde Sorry. För då var han ändå lite mer åt det här hållet. Ja, du vet, så här lite rough. Men nu, alltså han ser ut som att han bor i en trailer park.
Mm, det är hans stil.
Åh, oh, det här faller så platt. men anywho.
Men, alltså, okej, din poäng är att han ser lite ofräsch ut nu.
Ja, men att jag bara typ så här.
Eller vad försöker du säga?
Att jag är lite orolig. Ja. Att det är någonting som inte stämmer. Han är liksom för smal. Han är liksom för skabbig.
Mm, men han har ju Lyme's disease. Kroniskt borrelium, Max.
Oh, ja. Anyways, efter det här YouTube-klippet så hoppade jag rakt in i tv-serien.
Ja.
Och den är absolut gjord för att du ska känna empati för Justin. Det lär vi oss liksom rakt av första scenen.
Ja, såklart. Som alla sådana här dokumentärer om kändisar.
Exakt. Man ska liksom känna att han har haft en riktigt jobbig tid 2015-2017. Mm. De pratar om det fast de pratar inte om det, för du får inte veta något nytt alls. Det är liksom inga nya detaljer. Det är bara att alla typ tittar in i kameran och bara, it was hard. Mm. Man får även en väldigt stark inblick i hans och Hailey's förhållande. Hon är ju liksom vid hans sida 24-7. Hon är liksom med i studion. Hon sitter typ och tittar på tv-serien medan han skriver.
Oh, dåligt jag mår av att höra det.
Ja, alltså hon lämnar aldrig honom. Mm. Vilket hon säger att hon också är där. Hela tiden, konstant. Mm. Och hon bara, jag känner att jag behöver vara där för honom. Även om det innebär att jag är där till 3 på natten och tittar på tv-serier.
Inte konstigt att hon är det när han sitter och säger innan jag förlovade mig. Så jag är osäker på ifall jag kommer kunna vara trogen hela tiden.
That is
då hade jag också
so
vilja vara
true.
24/7.
Så basically, man tittar när han är i studion, spelar in lite låtar och sen så har du lite sådana intervjuscener där du pratar med typ manager, Scooter Brown, Hailey. Titta, men skaffa inte YouTube Premium för det. För det kliar liksom inte i fingrarna. Men har du 11 minuter över en gång i veckan?
Den sämsta recensionen. Alltså, det får ingen funktion. Det är inget nytt.
Nej.
Ingen poäng.
Jo, är jo.
Vilket är?
Att Hailey och Justin har en dålig relation.
Ja, precis. Men det är ju intressant. Det kan vi bygga vidare på. Då tycker jag att vi tar upp klippet vi delar på Instagram häromdagen.
Gud, ja.
Ja, att man ser dem komma ut ur en bil. Justin är på dåligt humör. Han går ut först, slänger igen bildörren typ på Hailey. Mm. Hon kommer efter och bara, it's this way, babe. För han går åt fel håll typ. Mm.
Du tyckte inte den var så allvarlig när du såg den först. Yes, I call you out on that one.
Jo, precis. Men jag tycker att jag är väldigt bra på källkritik. Nej, men jag tycker att jag letar man efter ett problem så hittar man det ju. Och problemet finns ju där. Men jag tycker snarare att det är flera grejer. Typ han la upp någon Instagram story där han filmar Haley precis innan de ska gå och lägga sig. Och han så här, typ halvt slår henne och kittlar henne och bara stop it. Alltså bara många sådana konstiga sätt att vara på ett förhållande då man bara, varningsklockor. De träffades ju när de var jättesmå. Och jag såg det klippet på när de träffades första gången häromdagen. Och därför man alltid, de har återberättat det som att Hailey var så här en stor fan. Dotter då till Stephen Baldwin. Och att hennes pappa hade sett till så att hon fick träffa Justin. Men när jag såg klippet så är det verkligen ut som att Stephen typ har övertalat någon att få träffa Justin. Och Hailey står där och tycker det är jättestelt och vill typ inte hälsa på Justin.
Åh nej.
Men jag tror att de har lite så här skrivit om den
historien för att det ska vara lite gulligare lite, nu.
Så att det ska låta romantiskt.
Ah, gud. Ah, ja. Vi hoppas att Justin mår bra.
Ja, ja.
Jo, men det är vi.
Verkligen, ja. Verkligen. Absolut. Framförallt för Haleys skull.
Ja.
I veckan kom Taylor Swifts dokumentär Miss Americana ut på Netflix. Och det som skapat mest rubriker är att Taylor för första gången delar med sig av sin kamp med ätstörningar.
Just det.
Citat från hennes intervju med Variety. Jag mår inte bra av att se bilder på mig själv varje dag. Det har funnits gånger då jag sett tjock ut på bild och det har triggat mig till att svälta mig, bara sluta äta helt och hållet. Jag trodde det var meningen att jag skulle vara svimfärdig efter varje show eller mitt i. Nu vet jag att så är det inte. Om jag äter så orkar jag mycket mer. Men det är en så basic spaning att mer eller mindre alla kvinnor i liksom underhållningsindustrin är ätstörna. Men jag tycker ändå att det var typ refreshing att höra Taylor Swift dela med sig av det här. För visst känns det som att det var länge sedan man hörde en kändis prata om anorexi på det här sättet.
Ja, eller folk har väl inte pratat om anorexi innan heller. Det var bara det att vi slutade peka ut det. Så det jag menar.
Bra poäng.
Alltså jag känner ändå typ att alla alltid varit smala. Men bara det att vi slutade liksom skriva, åh hon ser ut som att hon tar kokain hela tiden.
Exakt.
Så. Och istället så bara pratade man inte om det. Och så bara bytte vi ju obviously kroppsideal någonstans
mitt
på vägen.
Ja, men
det
känns som att diskussioner om liksom, den sjuka aspekten av skönhetsideal det senaste årtiondet har varit snarare fokus på skönhetsingrepp och typ Kardashian-idealet. Rätt typ av thickness och även hudvård och fillers och sådär. Och good old fashion, anorexi och ortorexi har inte varit så trendigt att prata om.
Nej. Men sen så tänker jag också lite att det är för att hon alltid, alltså, för hon blev också känd när hon var så liten, eller inte jätteliten, men hon var ändå typ, gammal 18. Var hon? 15?
När hon började. Kanske lite yngre. 17.
Ja, men någonstans där. Och hon har alltid varit smal. Så därför tror jag också inte att man tänkte när hon var på höjden av sin svimfärdighet.
Precis.
Jag tror inte att man tänkte, oj hon är sjukligt smal. Man tänkte bara, ja men Taylor har alltid varit smal. Tills att hon då gick upp i vikt för typ
två år sedan. Till typ någon slags normal
precis. Vikt. Och alla bara, oh my god, what's going on?
Men, ja, men exakt som du säger, typ på 90-talet och 00-talet när alla var knarkigt smala så var det i alla fall någonting skvallertidningar pekade ut och bara, OMG, Paris Hilton, så smal. Tidsandan var liksom att man sa att kvinnor i Hollywood använde sig av medicin för hästar. Klenbuterol var det som var snackisen.
Alltså,
som de fick av kändisstylisten Rachel Zoe.
Oh my god, jag älskar Rachel Zoe. Vad heter hennes tv-program? So, Rachel Zoe Project eller något sånt?
Jag minns inte.
Oh, så bra, med världens galnaste bögassistent.
Det var liksom tidsandan.
Jaja.
Hon var kändisstylist, gav alla de här supersmalla kändisarna klenbuterol som man rasade i vikt av. Och det var det jag skrev skvallertidningarna om. Och nu är det liksom inte ens något vi snackar om längre. Så att, jag vet inte, det var bara refreshing att höra Taylor Swift typ ta upp det och påminna alla om att det är typ inte normalt det vi ser typ. Det vi såg på Taylor för ett par år sedan, typ Ariana Grande, Kendall Jenner, whatever. Det är ingen som snackar om det längre. Men,
jag tänker att det är högpresterande
Ja, alltså, exakt. Och det pratar de väldigt mycket om i dokumentären.
Att man lätt faller in där, för att i början så kanske du inte tänker att det är en ätstörning. Mm. Gud vad jag inte alls är läkare och kan uttala mig om detta. Men jag kan tänka mig att när du börjar så tänker du med det för att jag liksom är på höjden av min karriär, show, duktig, så hinner jag inte äta, hit, bla bla, duktig hit, jag ska dit och dit och dit. Och sen ser jag plötsligt bara har du en ätstörning. Jag är inte så bevandrad i förhållandevärlden och ännu mindre som kändis. Men jag kan ändå tänka mig att det måste suga så hårt när ens relation med valfri annan stor kändis tar slut och det enda du måste prata om konstant är den relationen, den personen, istället för att prata om ditt jobb.
Så bra poäng.
Alltså,
gud,
ångest.
Gud vad trött man måste bli på det.
Eller hur? Mm. Men det är i alla fall en intervju med NPR som Selina öppnar upp sig om de där åren mellan 2015 och typ nu.
Mm.
Anledningen varför jag valt att vara så öppen om mina problem i mitt liv är för att folk skulle ändå ha regisserat det åt mig. Den översättningen, Max, ja.
Original engelskan.
Orchestrated.
Aha. Ja, regisserat är det ju inte. Orkestrerat, kan säga så på svenska. Skriva om.
Ah, skriva om. A few moments later. Jag har ändå läst den här ett par gånger och bara... Skitbra, Max. I am a mess today. Så här går det när jag inte får knulla. Alltså rakt av. Vad har jag varit den här veckan? Alltså inte på planeten jorden.
Nej, på planeten horny.
Alltså...
And frustrated. Planeten sexual det här frustration.
Jag bara, vad fint att du tog med dig detta, Max. Men jaha. Igen, vad är din poäng? Förlåt, jag ska bara fortsätta läsa nästa citat jag tog med mig. Ja, och jag tror det är något som jag var tvungen att förstå som vuxen. Och jag var tvungen att förstå valen jag gjorde. Lika mycket som jag inte vill spendera resten av mitt liv pratande som detta, är jag stolt att kunna säga att jag aldrig känt mig starkare än nu. Ja, quote alla Selina som har gått igenom en breakup. Det här är inget revolutionerande alls.
Nu vet våra lyssnare i alla fall vad det är som sägs i dessa tråkiga intervjuer och dokumentärer. Och sen så make of that what you will.
We literally only have de här utloppen att bygga en analys på.
Ja.
And it's nothing. It's nothing. Här är ingenting. Här är inga... Alltså, nej. Här är inga ben, här är inget kött, här är inget blod, här är ingenting.
Jag tycker ändå...
Vet du vad de har? De har två PR-team som söker mjölka skiten ur någonting som inte är.
Om jag säger drottningen, presidenten av Halloween, samt Lidl-reklam,
mm.
Vad säger du då?
Heidi Klum?
Ja.
Heidi Klum?
Jag vet inte.
Heidi Klum,
tror jag.
Heidi?
Vi ska naturligtvis äntligen få sätta tänderna i ett av de mest otippade paren vi har just nu. Det är även det par flest personer DM:at oss om.
Att prata om.
Och bett oss researcha, ja.
Mm.
And I've got you. Det här är ett så roligt par att följa.
Mm, mm.
Vi börjar med en liten tidslinje med den tyska modellen och Project Runway-programledaren Heidi Klums datingliv.
Okay.
Hon var gift där någon gång på 90-talet, orkar inte researcha så mycket om det. Men år 2003 hade hon en romans med den mycket luddiga entreprenören Flavio Briatore.
Ja, oh, italienare.
Ja, det kan du ge dig på.
Så du bara, nej, fransk.
Nej, men jag är så genuint fascinerad av honom. Han, okay. Hela hans Wikipedia är bara liksom massa grejer om skattefusk och rättegångar hit och dit. Han verkar som en con artist.
Älskar.
Som verkligen lurar massa rika folk på pengar och har därmed blivit känd och rik. Och han var förlovad med Naomi Campbell ett tag innan han träffade Heidi Klum. Hur som helst så blir Heidi på smällen med honom. Men de gör slut medan hon är gravid. Och hon blir då ihop med den brittiska sångaren Seal.
Oh, så fint förhållande.
Ja, ja, men det var det faktiskt. Ja, det var väldigt mycket PDA. Det är alltså sångaren av typ Crazy, Kiss from a Rose. Hans musik låter väldigt typiskt tidigt 90-tal soul house-aktigt. The light that you shine can't be seen. Seal är närvarande på Heidis förlossning och blir liksom pappa till Flavios barn. Flavio har till och med låtit Seal adoptera barnet.
Snällt.
Sen får Seal och Heidi 3 till barn tillsammans. Men 2012 skiljer de sig. Och nu kommer vi äntligen till det roliga i detta segment. En plot twist vi alla väntat på.
Ja.
2018 blir Heidi Klum ihop med ingen mindre än Tom Cowlitz.
Alltså den lite mindre kända brodern till Bill.
Ja, nu kanske några av er tänker, va? Vem?
Tokyo Hotel!
Yes, bitch! Tokyo fucking Hotel! Alla födda efter 99 är så förvirrade just nu. Och sen när de googlar Tokyo Hotel kommer de bli ännu mer förvirrade.
Hur fan händer det?
Ja, verkligen. Men alltså, ja, så var det. Det var liksom, det här var det sexigaste vi hade att jobba med som tonåringar 2007.
Var det en glitch in the matrix?
Det var en glitch in the matrix. Det var... alla befann sig i någon slags psykos.
Men de har ju hållit uppe hennes tradition med att leverera bra Halloween-kostymer i alla fall. För det var ju hon och Seal som jag fick en känsla av började den traditionen.
Jag tror att det är hon som är
besatt
av Halloween.
Och tvingar alla andra. Hon kommer på en idé och så bara, titta, så snygg nu.
Tycker du han är snygg?
Tycker du inte han är snygg?
Jag tycker han är så obehaglig.
Vet du vad jag ser? Det vet du redan vad jag ser. Det är bra sex.
Jag mår dåligt av att tänka på deras sexliv. Men de gifte sig för ett år sedan. Hon är 46, han är 29.
Gud, känns, oh my god.
Ja, visst tror man att han är mycket äldre.
Ja.
Det var det jag bara... Okej, ändå stor åldersskillnad. Men också typ it makes sense för det känns som att han borde vara 100.
Han är som bara 3 år äldre än mig.
Visst är det sjukt?
Hur sjukt? När började de sin jävla karriär? Det känns som att jag var typ 13.
Ja.
Men det var ju uppenbarligen inte. Jo, det kan jag vara att de var. Matte?
Nej, det var inte. Men tillbaka till Tokyo Hotel.
Just det.
Never forget Sveriges största Tokyo Hotel-fan, Kinsa.
Åh, gud.
Jag undrar hur hon mår över sina tatueringar med låttexter på tyska nu för tiden. Hilf mig flygen, står det på henne.
Vad var den andra? Dorte Monzon.
Ja, en sån tatuering
också. Nej, det vet jag inte. Jag bara deras citat.
Through the monsoon.
Ja.
Ja.
Nach, doch. Die Monzon.
Det var en fin tid i alla fall. Ja, det är otippat par.
Ja.
Framför allt för att jag kollar på bilder på Seal, jag kollar på bilder på Flavio Briatore, jag kollar på bilder på Tom Cowlitz. Jag försöker se någon slags gemensam nämnare.
Hon har ingen typ.
Nej, men alltså, jag förstår inte. Det är åt alla håll och kanter.
Nej, men vad härligt. Award season puttrar på och vi har nu även hunnit avverka Grammys. Om ni vill veta vad vi, a.k.a. Michelle, hade för analys av kläderna under kvällen så finns det en helt underbar highlight på vår Instagram, Paparazzi-podden. Jag känner att rapporteringen stannade vid att Billie Eilish vann. att hon liksom blev center of attention och någon typ så här sitter i publiken och bara don't let it be me, don't let it be me, don't let it be me, och så bara okay, I won.
Som våra lyssnare vet så är Max lite av en Billie Eilish skeptiker.
Nej. Alltså det, nej, jag tycker att hon är jättetalangfull. Jag kan inte se motivationen till 10 grammis henne och brodern emellan.
Nej, det så. Stämmer. Och hur känner du inför att hon vann istället för Lana Del Rey?
Rakt åt helvete.
Hur känner du inför att Lana dök upp på röda mattan i klädd en klänning hon hade köpt på typ Åhléns?
Jag kände att hon är trött. She doesn't care.
Nej. Så hon bara, coolt gjort.
Jag gör min musik, folk älskar min musik, den säljer, jag behöver inte bry mig.
Mm.
Alltså det var det jag kände.
Mm. Det var verkligen ett statement, för hon har ju aldrig vunnit en Grammy.
Nej.
Vilket är helt sjukt. För att det som är så konstigt med henne är att hon är en sån som kritiker älskar. Hon får ju verkligen kritikerrosade album.
Alltid.
Men vinner aldrig några awards.
Nej.
Medan Billie är liksom den ultimata award-vinnaren. Jag bara får inte ihop det. Det är alltid spännande att se
hur de väljer.
Ja,
men jag känner också så här. Riktigt. Alltså okej, Song of the Year, Record of the Year, Album of the Year. Jag bara, du kan ju ge en av de priserna till någon annan. Alltså det måste ju inte vara samma människa som vinner allt. Står det vad jag menar? Det är inte som att musikvärlden stannade för att Billie Eilish släppte ett album.
Nej.
Alltså så.
Verkligen.
Jag tänker om du då tycker om musik, som jag antar att de i Record Academy gör, så kan man ju ändå tänka att man hade velat kanske ge en av de här priserna till någon annan som också presterade väldigt bra. Men istället så tänker jag, Grammys är inte dum i huvudet, vet du. Nu, så.
Mm-hmm.
De vet ju att, för, alltså, det är så himla roligt när de skriver efteråt, typ att de är chockade att hon var en stor vinnare på Grammys. Och jag bara, nej men... Grammys visste att om de gör detta så blir hon ikonisk. De visste att det blir en grej.
Mm.
Att den yngsta som någonsin har vunnit, den första sedan 80, kom inte ihåg exakt, 84, 85 eller vad det var, som vinner Grand Slam.
Mm.
Som att det här är typ crazy, som att de som har valt att hon har
du
vunnit inte har pratat.
Du menar att Grammys får skapa rubriker genom att låta Billie vinna så himla mycket?
Exakt.
Mm, säkert.
Alltså det är ju det ultimata sättet att liksom sätta sitt eget narrativ versus det vi pratade om i förra avsnittet, att det är lite riggat.
Lite riggat. Däremot en artist som jag blev väldigt glad av att se att akademin embracea är Lil Nas X. För att man tänker sig att han är en sån som musikindustrin inte hade tagit på allvar för att han blev stor på TikTok.
Mm.
Han är väldigt så här mycket spammar sociala medier om att man ska streama hans musik likt Justin Bieber, fast Lil Nas gör det på ett lite, eller så här, Lil Nas kommer undan med det på ett annat sätt. Och akademin älskar honom trots allt. Låter honom uppträda. Hans uppträdande var, alltså han är inte ens särskilt bra på att sjunga, men han har någonting, han har någonting som saknas i musikindustrin. Han har liksom kläderna, show, liksom han är en underhållande.
En rosa neon Versace cowboy från framtiden.
Babe.
Alltså förlåt, han, Diplo och Orville Peck tillsammans. Det var ju de som klädde sig som cowboys, om ni inte hängde med.
Jag är så ointresserad av Diplo.
När hände detta, by the way?
Att Diplo blev het.
Nej, att alla började klä sig i Texas-kläder.
När The Black Yeehaw Agenda blev en grej.
Det är det alltså.
Mycket Solange, Lil Nas X.
Liksom, och det började liksom...
Att så här, svarta cowboys har skrivit ut ur historien från ett väldigt så här, vit kulturell grej. Så 2019 blev liksom cowboy-stilen inne.
Mm.
Och country blev inne.
För nu känner att nu börjar alltså det liksom typ Diplo.
Ja, precis. Men country överhuvudtaget. Och allt så här, liksom. Nej, men så här konservativa grejer eller saker som tidigare förknippats med konservativa saker har ju blivit trendiga, typ.
Mm.
Religion och så vidare.
Mm.
Men ja, Grammys. Vad mer hände för kul?
Okej, den här tyckte inte du var nyhet. Du tyckte inte alls att det här var ens nämnvärt.
Nej.
Men för alla som inte har sett när Dua Lipa och Rosalía är på strippklubb på efterfesten. För Lizzo anordnade ju efterfest till Grammys och hon hostade detta på en strippklubb.
Mm.
Och då finns det ett videoklipp när de liksom står och make it rain över två twerkande girls.
Mm.
Folk gjorde ett försök till att Dua Lipa is over. Hashtag party på Twitter.
Mm.
Men det gick inte så bra. För att de flesta är ju av Michelle Hallströms åsikt att det här ett, inte är en nyhet. Och två, vad fan är problemet att hon är på en strippklubb?
Nej,
så jävla tråkigt.
Jo, jag kan berätta vad problemet är. Att de såg så awkward ut. Alltså, de var ju inte bekväma där. De står där och bara, vi vet att det här är så här coolt amerikanskt. Ingen av dem är amerikansk.
Nej.
Båda är vita, liksom. Det är ett väldigt stelt klipp.
Ja, men det är, förlåt, det är faktiskt säga. Jättestelt. Alltså, Dua Lipa är inte satt på jorden för att make it rain.
Nej.
Med pengar. That's for damn sure. De borde bara gett henne den här jävla automaten som det skjuter. Ja. Så det bara...
Och pengar. Ja, verkligen. Gud.
Och det är så här, det kommer så här klumpar av pengar.
Ja.
Alltså, och sen så bara kastar hon istället för... Anyways. Fin recension av klippet, Max.
Ja. Huvudsaken, det vi vill säga är att bäst på hela galan var La Rosalía som vanligt.
Absolut.
Har du sett att Jessica Simpson ska skriva eller ska släppa en bok? En tell-all-bok om sitt liv.
Oh. Nej, men snälla rara. Nej.
Vadå nej?
Nej, men alltså, vad fan ska hon berätta nu som hon inte redan har öppnat upp sig om konstant varje gång hon behöver pengar?
Men vänta lite, Max. Det är det som är grejen. Jag tror inte att vi har så bra koll på henne, eller jag tror att vi förknippar henne med något helt annat.
Mm.
Hon är ju miljardär. Alltså, hon är ju typ den mest framgångsrika av de här popartisterna vi har från 00-talet. Hon skapade ett klädmärke som verkligen caterar till liksom Middle America, liksom den amerikanska svennen.
Mm, ja.
Och den säljs på alla så här, Macy's, Dillard's.
Mm, mm, mm.
Så att hon... Kylie Jenner kan slänga sig i väggen.
Okay.
Hon är liksom the original billionaire my world.
Mm, mm.
Och hon har nu i sin tell-all-bok berättat om att hon har typ varit alkoholist och kämpat jättemycket med det. Min enda poäng är att vi pratar alldeles för lite om att hon är miljardär. Slut på segment. Ja, det kanske inte var så intressant. Men jag tycker att det är intressant att hon är miljardär och vi inte tänker på det. Hon är ju skitintressant egentligen.
Jag tänker bara på att hon gjorde en cover på These Boots Are Made for Walking. Och så tvättar hon en bil.
Ikoniskt klart.
Och så får man aldrig glömma den sista Ashley Simpson när hennes backtrack slutade funka.
Ja, det är iconic.
Bless her.
Hörni, tack och förlåt för den här veckans avsnitt. Det blev, jag vet inte om det kommer höras efter klippningen, men goddammit vad röriga vi var.
It's been a ride.
It's been a fucking roller coaster. My brain left the chat yesterday.
Typ samma. Så att,
men nu, ja.
Härligt att ni tog er hit. Nu är det dags att spela en ny låt. Vem trodde att vi skulle älska Meghan Trainor så mycket som vi gör? Ingen. Inklusive oss själva. Men hon har släppt en låt med ingen mindre än Nicki Minaj.
Nicki motherfucking Minaj.
Det är vi glada för. Nice to meet you. Verkligen nice to meet you, Michelle.
Nice to meet you.
Ha det så bra.
Nice to meet you. Meghan Trainor. Nice to meet you. Let's go. I used my makeup to hide. Telling you there ain't nothing I haven't tried. Blessed by the heavens, someone's got a hold of me. Sweet, but I get rough. Just what I wanna be, what I wanna be, just what I wanna be. I don't know you, but I am. Blessed by the heavens, someone's got a hold of me. Sweet, but I get rough. Just what I wanna be, what I wanna be, just what I wanna be. I don't know you, but I'm just what I wanna be.
Republicans believe they've got God-given right to dictate what we do with our bodies. Women.
Snälla, kan du bara läsa tweeten vanligt? Jag ber dig.
Det är en så mycket bättre idé.
Alltså.
Nej, vanligt.
Läs vanligt.
Ja, det ska jag det.
Tack.
Republicans believe.
Okej. Vi shut this segment down.
Ja.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.